Podplay.
Varmt, varmt välkomna till Hedman Hedén, en beroendepodd.
Välkomna, och den heter faktiskt Hedman och Hedén, en beroendepodd.
Just det, jag har sagt Hedman Hedén, en beroendepodd nu ett tag. Men då fick vi en smäll på nosen av våra chefer. Så nu är det Hedman och Hedén, en beroendepodd som gäller.
Och välkomna till dagens fantastiska avsnitt.
Det ska bli mysigt att bränna av en episod till. Jag undrar hur min kära vän Magnus Hedman mår idag.
Han mår väldigt bra. Lite smånervös sitter jag här faktiskt, för att jag ska iväg på ett jätteviktigt möte sen efter. Så att jag är lite så här pirrig. Men jag mår bra. Jag är frisk och kry. Glad. Själv då?
Jag mår bra. Ja, men det är bara väldigt kul att göra den här podden, tycker jag. Jag tycker att det är väldigt spännande med alla gäster vi får träffa, och jag tycker att responsen har varit helt magisk under de här veckorna. Så jag känner mig glad och upplyft, och även om jag tycker den andra podden som jag gör är rolig också, så känns det bra in i hjärtat att göra en podd om sitt, ja, men sin hjärtefråga liksom. Så det känns kul.
Jo, såklart. Du, jag tänkte på det, du har ju små barn. Du är alltid trött nu för tiden alltså. Hur är det egentligen så här med hälsan, och känner du dig pigg och glad, eller är du förvirrad?
Alltså, ibland tänker jag så här att det är min kropp som behöver sova igen alla år av knarkande. För att när jag knarkade, då var jag uppe så här, 1, 2, 3 dygn i sträck utan sömn, och sen så nu är jag ju trött jämt. Visst, klart att det har att göra med småbarn också, men ibland känns det som att hur mycket jag än sover så är jag trött ändå. Kroppen måste liksom sova igen alla de här nätterna.
Kan man göra det?
Jag vet inte.
Jag tror inte man kan göra det faktiskt. Nej. Jag hade ju ändå, jag körde i Sigtuna där en gång 10 eller 11 dygn.
Nej, jo, är det sant?
Ja.
Fy fan.
Vet du att jag låg alltså i min säng i Sigtuna och hade träd utanför sovrumsfönstret och tittade upp och såg en motorcykelpolis som hade klättrat upp i träden. Så borta var jag liksom.
Ja, fy fan. Ja, nej, men det är ju läskigt när man har hållit igång så länge att man börjar se konstiga saker. Där har jag också varit, att jag börjar se saker i taket och så här, små skuggor röra sig i hörnet. Och att en gång satt jag i en bil när jag var inne på dygn 3 och så lyssnade jag på radion, så blev det ett annat språk liksom. Jag förstod inte språket. Det är ju inte så mysigt.
Nej, vi kan ju kanske le åt det idag med tanke på var vi befinner oss, men det här är ju så återkommande och så vanligt också. Speciellt när det kommer till drogerna, såklart, att man sover inte.
Nej.
Och därför kände jag lite så att jag ville bara prata med dig lite om det här med sömnen och berätta för dig hur viktig den är, Nemo.
Jag tror du skulle säga så här: jag vill bara berätta för dig, Nemo, hur mycket jag sover.
Ja, det kan jag också göra.
Och mina barn är gamla.
Ja, exakt.
Ja, jag vet att det är viktigt, och jag försöker verkligen att gå och lägga mig. Jag går och lägger mig med dem liksom. Jag kan inte göra så mycket mer än att lägga mig med dem på kvällen. Så är det faktiskt. The House, Stockholm, Berlin.
Det är ju ett ställe som vi starkt rekommenderar. Speciellt idag. Det är just den tiden nu. Det är mörkt. Det är tufft för väldigt många människor. Ja. Julen närmar sig. Och vi vet att tyvärr så plockar man upp flaskan, och ensamheten blir mer och mer påtaglig ju närmare jul man kommer.
Ja, vi som är tolvstegare och är aktiva i de här självhjälpsgrupperna vet ju att utbudet är begränsat just nu, och vissa grupper håller öppet, men mycket görs via Zoom. Och just då känns ju The House ännu bättre och ännu mer träffsäkert för många. För det är någonting så fint som en individuell och skräddarsydd behandling av vår vän Robert Boman.
Ja. Varm rekommendation att ta kontakt med dem om man vill ha hjälp med sitt beroende.
Och visst kan man mejla dem, eller hur?
Det kan man göra.
Och det är sandra@thehousestockholm.se.
Jajamensan.
Ja. Om man har någon fråga kring beroende, medberoende eller allt därtill.
Yes.
Tack, The House.
Tackar.
Du, som bekant så har vi ju ett tema varje vecka och en gäst som vi på något sätt försöker koppla till temat. Och idag så är det finfrämmande deluxe.
Det är det verkligen.
Vill du berätta för våra lyssnare vem vi har med oss idag?
Ja, det är en eminent herre som har glatt mig vid ett av mina största tillfällen i mitt liv.
Berätta.
När jag och Magdalena gifte oss i Ulriksdals slottskapell, så hade jag en önskan. Det var, här var ju under mina liksom glansdagar, och man hade ju kunnat tänkt sig så här, men vem ska sjunga i kyrkan liksom? Ska du ta dit Brian McKnight eller Boyz II Men eller någonting sånt där? Jag hade en person som jag sa, och det var han som sjöng Öppna din dörr.
Mm.
Tommy Nilsson.
Mm.
Och det var magi, kan jag säga. Mm. Det var magi på riktig nivå. Det finns ingen drog som slår det. Han har vi som gäst idag, Nemo.
Jag tycker vi plockar in honom.
Mm.
Välkommen in, Tommy Nilsson.
Ja, det är jag.
Oh, hej Tommy.
Oj, här sitter jag lite konstigt. Så.
Hur hej. Är läget?
Ja, men det är ganska bra tycker jag.
Mm.
Det är knasiga tider. Det är pandemi. Och det är... ja, men det händer inte så mycket i det yrket jag har. Med jobb och sådär. Utan jag är ganska mycket hemma. Tar det lugnt. Jag är ute och spelar en del och sådär. Men annars är det bra, tycker jag.
Vad minns du från Magnus bröllop?
Det var ju i Ulriksdals slottskapell.
Mm.
Och det var väldigt trångt, kommer jag ihåg. och jag var tvungen att åka... Efter vi hade spelat i kyrkan, så vi hann aldrig hänga där på kvällen. Men det kanske var tur med tanke på hur vi levde då. Så.
Ja.
Men det där med vad heter det, polisen i trädet där som du upplevde.
Mm.
Jag har också sådana där grejer som jag har. En grej som jag kommer ihåg, det var att jag trodde att jag var på Råsunda och satte en straff på Magnus i halvtid. Fast det kanske var sant, jag vet inte.
Nej, uppenbarligen så har han ju gjort det då. Men tänk dig själv, ni måste stå i halvtid på Råsunda och det ska komma en massa lirare och skjuta straffar på dig. Du orkar inte kasta dig varje gång.
Nej, jag förstår det.
Men var det inte så att du satte den i krysset?
Det var det säkert.
Ja.
Jag brukar skjuta där.
Mm. Just det, du också gnagar ju.
Är inte jag det? Är gnagare, jag är hedersmedlem på livstid.
Varför har vi bara gnagare gäster? Vad fan är det här för podd?
Du har inte hajat det här.
Nej. Alltså,
det är därför du sa vilken bra gäst, Tommy Nilsson.
Ja.
Fan alltså, dags för mig att plocka in mina Bajen-kändiskompisar.
Fast de är inte nyktra än, Borsan.
Nej, sorry.
Just det, det är det.
Där har du grejen.
Ja, men du... ska vi prata lite om din resa? För att vi sa innan här att det här avsnittet ska ha tema, och vi tänker lite på ensamhetens sjukdom, som både jag och Magnus tycker att ändå beroende är på något sätt.
Mm.
Hur tog sig ditt missbruk sig uttryck under de sista åren? Blev det mycket ensamhet, eller hur var det?
Ja, alltså när jag drack som mest så var jag ensam. Jag bodde ju uppe i Hälsingland mitt i skogen, och det värsta drickandet som jag hade, så att säga, det var när jag kom hem efter en helg. Man har varit ute och spelat, kanske festat lite också i och för sig, men just den här belöningen, va? Man kom hem och hade gjort ett bra jobb, och sen så började det med vin då. Jag drack ju vin mest, och det var ju något sätt att belöna sig själv, men också att, alltså, jag kunde verkligen njuta i ensamhet av alkohol. Mm. Kunde laga världens middag ibland så där, och som bara sätta hela i med 3-4 vinar på en kväll. Det var ju inga problem liksom. Så att jag har druckit mycket i mina ensamma stunder. Kunde hitta på jätteknasiga saker mitt i natten så här, i skogen.
Nu blir man ju nyfiken på.
Nej, men du vet, jag har stått och skrikit och kom och ta mig då, din jävla, du vet. Trollpacka. Det spökar ju huset också som jag bodde i, så de skällde jag på. Jag vet inte, de spökena var väl, gjorde väl sitt också för att det skulle bli extra roligt kanske där uppe. Men jag har varit mycket ensam och druckit i min ensamhet och trivs ganska bra i ensamheten då. Sen blir det ju ännu mer ensamt dagen efter då förstås. Och tufft och tungt.
Men kunde det vara så här att kunde du någon gång känna, när du var iväg med folk eller på spelning eller någonting, kunde du någon gång så här tänka tanken, åh, vad skönt det ska bli att komma hem till, till mig och bara vinflaskan?
Oh ja, absolut. Alltså mycket i det jobbet som du hade också, när det är mycket människor runt omkring en, och man uppträder inför en publik som vi båda gjorde, alltså idrott och musik är ju likadant på det sättet. Va? Det är en show liksom, och det är massor med människor som betalar pengar för att komma och titta på en sådär, så finns det ju den här självvalda ensamheten också, att man, man drar sig undan. Som ett känt ansikte så drar man sig undan ibland liksom, och vill vara lite för sig själv. Va? Så det har vi ju gemensamt, verkligen. Och ibland kunde man verkligen längta, men nu måste jag hem, jag måste bara bort härifrån.
Minns du när det gick från det här är min belöning till det här kanske inte är helt sunt? Finns det något sånt, någon sån händelse, någon sån tanke som du minns?
Alltså jag levde nog väldigt länge i förnekelse. Alltså det fanns nog ingen, jag kan inte komma på det här att det här är inte sunt. Det var när man fick höra efteråt alltså, av människor runt omkring, både nära och kära och kompisar, att så där kan du inte hålla på. Liksom. Att jag blev ju rätt elak. Va? Inte så att jag fysiskt liksom gav mig på morgonen. Det hände det också någon gång i och för sig. Men mest verbalt liksom, och psykiskt. Att man bara skrek åt folk och ni fattar ingenting. Och hela den här grejen. Liksom. Man blev ett svin. Liksom.
Mm. Hur såg det ut för dig då? Om man tittar på ditt drickande. Liksom, hur det eskalerade. Började det bli så att du inte kunde gå upp utan att ta ett glas vin, eller hur?
Alltså det som är, ja, jag inte så där på morgnarna drack jag aldrig liksom, men det är lustigt att jag kommer hit just idag, för att i år är det 10 år, jag har sagt att det är 10 år i flera år nu, men det är 10 år som jag inte har snyggt druckit, va?
Grattis. Grattis!
Ja men tack snälla, det är i maj, juni där någon gång. Hur som helst så för att jag fick ju en åkomma eller en sjukdom, gikt, portvinstå som det kallas, va? Som man får när man torkar ur kroppen helt enkelt. Alltså alkoholen torkar ju ur kroppen och så får man istället då vattensamlingar och konstiga, det är ju så här urinsyra och det är jävla äckligt låter det som. Men, ja. Och jag har fått ett sånt anfall som igår. Så nu när jag sitter här 10 år efteråt så lider jag av det. Mm. Jag har fruktansvärt ont under foten här just nu. Och får släpa mig lite fram. Så det gör sig påmint. Mm. Det gör det.
Från och med när, liksom, när konsekvenserna började hända, folk började säga åt dig, det du var inne på. Från och med det tills du tog beslutet att faktiskt bryta helt med det.
Ja.
Hur lång tid snackar vi där?
Nej, men det är ett par år. Alltså. Det är ett par år. Och anledningen till att jag till slut fattade beslutet att inte dricka, det var en ren slump. Jag gick på mitt första möte, jag hängde med en kompis helt enkelt på ett AA-möte. Det var inte alls meningen att jag skulle dit. Jag bodde uppe i Hälsingland, jag var i Stockholm och träffade min producent här då. Vi skulle börja göra en platta. Och så sa jag till honom, fan jag skulle ha stannat kvar ikväll. Va? Så kunde vi ha gått ut och dricka lite bira och snacka vidare. Så här. Ja, men jag ska gå på mitt första möte ikväll, sa han. Ska du med? Och då blev jag så här, Så jag ringde två kompisar, mina bästa vänner, och frågade, kan det här vara någonting för mig? Liksom. Mm. Ja, det ska du göra. Mm. Gå nu. Liksom. Så ringde jag hem till Linda, min tjej, och sa, men jag kommer imorgon, är det okej? Okay? Liksom. Ja, så här. Och så gick jag på ett möte. Men det är en del skådisar, det är lite musiker och någon tv-hallå och lite sådär. Så att man känner sig inte så ensam heller som någon så här offentlig person, liksom. Och jag gick dit och så hörde man historier som passade in på en själv och hur de hade gjort och hur de lyckas ta sig ur det där och också mycket, 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 mycket värre historier förstås. Mm. Och där var det folk som hade super bort hela sina familjer och sina pengar och sitt hus och allt. Och så gick jag därifrån och sen har jag inte druckit. Det var inte så att man tänkte, men nu måste jag ta chans. Utan det bara blev så. Det bara blev så. Man vill inte... Jag ville visa de här mig själv och de här människorna i det här rummet att men det här fixar man. Liksom. Eller det här fixar vi. Det blir ju så. Mm. Ja, för att göra en lång historia kort så jag gick på 4-5 möten bara. För att jag bodde uppe i Hälsingland. Det var lite krångligt och det här var på måndagar. Men det räckte alltså. Och sen dess har jag faktiskt inte druckit en lättöl ens en gång. Ju längre tiden går, man vill inte sabba, man vill inte förstöra. Liksom. Man vill inte börja om, eller så var det för mig i varje fall. Jag hade precis ganska nyligen träffat Linda, en ny kvinna i mitt liv. Liksom, och jag såg väl möjligheten att när man träffar någon ny, menar, då får man chansen att sudda bakåt liksom. Nej, men okej, nu ska jag skärpa mig. Sådär. Och, men jag tog chansen att göra det. Vi planerade också att få barn. Jag tänkte, fan alltså, det, jag måste kamma mig, komma in i matchen. Mm. Så min son som nu fyller 9 i nästa vecka, han har ju aldrig sett mig dricka. Och det är ju fantastiskt. Mm. Det är ju fantastiskt, fantastisk känsla.
Ja, vi har ju med oss Mindler även denna vecka i den här podden. Och vi har ju ett viktigt meddelande från denna härliga partner. Eller hur, Magnus?
Ja, det kan man verkligen säga. Ungefär 44% av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. 44%. Då har Mindler tagit fram en bok som heter Lilla boken om psykisk ohälsa. Och där lyfter deras psykologer 11 av de vanligaste psykiska problemen som man då får handfasta tips och råd om vad man kan göra för att må bättre. Så att vi hoppas att boken ska kunna hjälpa dig till en bättre psykisk hälsa. Och vill man beställa den så kan man faktiskt göra det kostnadsfritt på mindler.se/bok. Alltså mindler.se/bok.
Fint!
Ja, det är underbart.
Tack, Mindler!
Tack, Mindler!
Om vi går tillbaka till lite innan du gick in på ditt första möte. Ja. Vad gjorde du för typ av försök för att sluta dricka? Alltså, vad sa du till dig själv och vad försökte du göra som inte funkade?
Nej, men jag har hållit upp ibland ett par månader. Och då... Då, varenda gång jag skulle sätta mig och vara kreativ, alltså när jag sitter i min lilla studio och sitter och ska försöka skriva en låt eller komma på någonting, så blev det så jävla tråkigt alltså. För att jag var van då att ha det här ett glas vin hela tiden så här, och efter en halvtimme eller en halv flaska räckte ju då på den tiden, så alltså, det hände ju ingenting mer sen.
Mm.
Men det var väldigt svårt att vara kreativ och fokuserad liksom utan alkohol.
Tyckte du?
Ja, tyckte jag. Mm. Man satt bara liksom mest och trumma på skrivbordet liksom så här, och fan. Så, här. Så att jag försökte det. Jag försökte att men nu får jag bara dricka när jag är ute. Men nu får jag bara dricka när jag är hemma. Men nu får jag bara dricka vin och öl. Men nu får jag bara dricka vin. Men nu måste jag sluta med, alltså jag försökte allt så här. Och det är ju inte så att man försöker allt för att sluta dricka, utan man försöker ju allt för att få dricka.
Mm, för att kontrollera sitt drickande.
Ja.
För att kunna få det att funka liksom.
Och kanske kunna säga det till någon. Nej, men jag bara dricker när jag är ute, va? Mm. Eller jag bara dricker hemma. Sådär. Anledningen till att jag tog då ett beslut en gång och sa, nej, men jag ska inte dricka när jag är ute. För att jag visste att då kunde jag, hemma kunde jag göra bort mig utan att någon såg det liksom. Men inget av det där funkar ju.
Mm.
Det gör ju inte det, utan det eskalerar. Och sen så... Ja, men det är alltid det här med... Ja, men kanske en öl då. Kanske ett glas vin då. Kanske en konjak till kaffet. Kanske en bara. Sådär. För man tror att man... framförallt om man har lyckats hålla uppe. Så att man, inte druckit på några veckor. För det klarade man ju liksom.
Mm.
Och så kommer de här... ja, men... Jag behöver inte alkohol. Jag kan ju hålla upp i 2 veckor. Vad fan, jag har väl inga problem med det här. Liksom.
Nej, men just det där är ju ett av de största missförstånden.
Ja.
Att folk tror att en alkoholist är någon som måste dricka varje dag.
Ja.
Och att en narkoman är någon som måste knarka varje dag. Det är ju många som tror så att har man uppehåll en lång tid så kan man, ja, men då kan man nog kanske dricka normalt sen. Eller, då kan jag inte vara en missbrukare eftersom att jag har hållit upp ett tag liksom. Men det där är något man bara vill sudda bort, det där tankesättet.
Ja, jag tycker det här är så klockrent just utifrån. Det beskriver så tydligt hur de flesta av oss som har problem har gått tillväga. Mm. Att försöka att bara dricka på fredagar. Byta från konjak till whisky, eller från whisky till öl, eller från öl till vin.
Mm. Mm.
Komma upp med olika typer av lösningar. Och allt vi försöker, alla våra egna lösningar, sluta fungera, eller de fungerar inte alls.
Mm.
Och det är då man pratar om de här självhjälpsgrupperna, 12-stegsgemenskapen då. Och jag tycker det ändå är viktigt, vi har inte pratat så mycket om det, Nemo, men det är ju faktiskt gratis.
Mm.
Det finns
mm.
ju ett enda krav för medlemskap i de här gemenskaperna, och det är ju en genuin önskan att sluta dricka.
Mm.
Så det kostar ju inga pengar.
Nej, och det är faktiskt de här grupperna som har uppenbarligen räddat alla oss tre och de flesta missbrukare som har tillfrisknat, så får man ju säga. Och det som du är inne på dock, det här med att när man kommer in på ett möte och man hör historier, och du kanske hör en historia att folk har haft mycket värre än vad du har haft. Jag tror att många använder en sån grej som argument för att kanske inte komma tillbaka. Man känner så här, okej, fan, här passar inte jag in. Men mitt tips till alla som går på möten och som besöker de här grupperna är ju faktiskt att tänka, vad har jag gemensamt med människorna här inne? Och inte fokusera på vad som skiljer oss åt. För om man vill, då kan man ju alltid hitta saker i delningarna. Det här känner inte jag igen mig i. Jag har inte använt sprutor i armen och så vidare och så vidare. Då är det bättre att fokusera på, ja, men det där tomrummet i magen känner jag också. Eller jag har också ljugit för min sambo liksom. För att när vi börjar fokusera på likheterna i delningarna, det är då vi kan liksom känna tillhörighet och då vi kan ta oss framåt. Jag tror det är viktigt att nämna också.
Och att man har någonting att bidra med också. Alltså, det är inte bara jag som behöver hjälp, utan jag hjälper ju andra med min närvaro. Va? Man kämpar tillsammans liksom. Så det, när man väl kommer in i gruppen, så handlar det inte bara om en själv, utan faktiskt stötta andra också.
Hur var det med din nära och kära då, under din tid, under ditt missbruk, ditt drickande? Bad de dig sluta? Ställde de krav? Ultimatum?
Inte ultimatum, alltså man har ju hört hur många gånger som helst att man dricker för mycket och vet du vad som hände igår och allt det här, va. Men om någon frågar mig idag, vad ska jag göra, min sambo, min flickvän, min man dricker för mycket, då blir mitt råd att vara mycket tuffare än vad folk var mot mig. Därför att man söker, som sagt, man söker tillåtelse hela tiden att dricka. Och man slätar över och sådär. Och folk som älskar en och liksom är runt omkring en, de vill ju naturligtvis att det ska fungera. Va?
Det är väl också därför man söker sig till folk som är lika illa däran som en själv. För då slipper man liksom folk som kanske säger så här, men shit, vad händer här egentligen? Det är ju skönare att vara med folk som är av samma kaliber som en själv. För de skulle aldrig säga Nemo, nu får du lugnare liksom.
Nej, de fortsätter bara servera.
Exakt.
Så ja, men i de gängen som jag hängde på slutet innan jag lade ner, alla vi sökte ju varandras sällskap för att få dricka.
Klubben för inbördes beundran. Alla klappar om ryggen bara så här, mer.
Ska vi inte gå ut och äta ikväll?
Tjena.
Så här, det var ju liksom signalen så här, ja, jag ringer den och den och den, och sen gick vi ut och åt inte så mycket.
Nej.
Men om då folk i din närhet hade varit tuffare, tror du det hade gett dig en tidigare nykterhet, eller vad tror du hade hänt?
Jag vet inte, för att man är ju så jävla dum i huvudet. Alltså. Jag har ju många som har valt, som har sagt, men då går jag istället. Så där, och jag vet inte vad jag skulle ha gjort. Jag tror att man måste det måste komma i rätt tid och på rätt sätt. Och man lyssnar ju inte. Man gör ju inte det, va? På någon egentligen. Utom sig själv. Och man måste komma till insikt själv. Liksom. Så att jag kan inte svära på att jag hade slutat tidigare. Om det hade liksom... Nej, det vet jag inte.
Det här är återigen frågan, men kring medberoende kommer in, just människor som inte har valt att dricka. Som inte har valt att hamna i en beroende position i sin familj. Ett ämne som vi kommer att prata väldigt mycket om här också, såklart.
Det hade ju definitivt blivit bättre kanske för dem.
Ja, och det var precis det jag tänkte komma till, att även om man inte kan fixa den personen som är beroende, så måste man göra allt man kan för att se till att få ett drägligt liv själv.
Ja,
och det är ju precis. Jättesvårt, som du säger, med folk som man älskar i sin närhet, såklart.
Ja.
Och jag tycker också, för att summera lite, det är också väldigt tydligt att ingen familjemedlem är starkare än drogen eller alkoholen. Om inte personen i fråga har kommit så pass långt att man har det här som vi snackat om, window of opportunity, där man verkligen vill ha hjälp och kunna få den hjälpen då. Att man försöker massa olika egna lösningar, men det vi vet här i det här rummet, det är självhjälpsgrupperna, 12-stegsgemenskaperna, det är de där vi kan få hjälp, för att vi klarar det inte själva.
Mm. Det är därför den frågan är så jävla svår, tycker jag. För att, som vi har snackat om tidigare, en av de vanligaste frågorna, i alla fall jag får på sociala medier och så, det är ju folk som har en anhörig och undrar hur man ska förhålla sig till sin pappa eller sin sambo eller sin brorsa som dricker eller knarkar för mycket.
Ja.
Då är jag inne på samma linje som du pratar om här, Tommy, att man ändå ska försöka vara hård och tuff och sätta gränser.
Oh ja. Mm.
Men även om man gör det, så kanske inte det kommer hjälpa ändå. Det måste man nog vara inställd på. För absolut, det är någonting som man måste komma till själv som missbrukare, den här känslan av att nu vill jag förändras.
Mm. Gränserna ska man ju sätta för sin egna skull som anhörig.
Precis. Precis.
Det finns ju ett ord, jag vet att det jobbas hårt nu med just medberoende, gemenskapen och sådana saker. Man pratar om anpassningssyndrom. Att en medberoende anpassar sig hela tiden för att passa in och försöka fixa och så. Och egentligen så är det ju så här att det medberoende gemenskaperna hjälper människor med, det är ju att de själva ska kunna ta tillbaka sitt egna liv.
Mm.
Inte fixa den som är beroende, för det kan man inte fixa. Men man måste se till att få ett drägligt liv själv.
Mm.
Precis som du säger, Nemo, det är den delen som är viktigt, att man byter fokus från att försöka fixa någon som inte vill bli fixad till att faktiskt ta tillbaka sitt egna liv.
Mm.
Och där finns det ju också självhjälpsgrupper kring medberoende som faktiskt den ena i Sverige nu är störst i hela världen.
Mm. Mm. Och vi kommer att återkomma till just det här med självhjälpsgrupper, med 12-stegsgemenskaper, för att det är det vi tror på liksom. Och det gäller både om man är beroende själv och om man är medberoende. Så det rekommenderar vi för alla.
Mm.
Nemo, vad tänker du på när du hör Better You?
Oj, Better You, jag tänker på välmående, jag tänker på hälsa, jag tänker på balans. Ja, det är de orden som kommer till mig. Mm. Fast det här är egentligen ditt område, så du får ju rätta mig om jag har fel här.
Nej, du har rätt. Det handlar egentligen om, Better You kom ju till för att de ville visa att naturliga kosttillskott funkar, och de ville finnas till för hela familjen.
Mm.
Och i början när de hade 2-3 produkter så började folk få upp ögonen för dem. Och idag har de över 300 artiklar.
Mm.
Allt är naturligt. Och de vill ju att du ska bli en bättre version av dig själv. Så att jag tycker att du får klart godkänt, Nemo.
Tack!
Så att betteryou.se.
Mm.
Och där finns ju även en kod som heter Hedman Hedén.
Just det!
Mm. Som ger 20% rabatt.
På hela sortimentet?
På hela sortimentet.
Kanon! Tack till Better You.
Stort tack, Better You. Hur är det idag då när du är ensam? Hur känns det idag i ensamhet och sådär? Vad är skillnaden idag då? Berätta, vad är skillnaden?
Nej, men för det första så är ju... man ska ju inte säga så här när man är nykter alkoholist. Men jag är... I'm done with it. Alltså. Mm. Det är verkligen... Jag kan inte se mig ta ett glas av någonting. Jag dricker inte lättöl ens en gång. Jag tycker att... Nej, men jag behöver inte det här i mitt liv. Liksom. Så att jag gjorde faktiskt upp en liten 10-årsplan, kan man väl kalla det för. Och den har jag följt. Och det handlar om min karriär. Och liksom, ja, man upptäcker att folk, när man nyktrar till, man upptäcker att folk vill ha med en i sammanhang. Och så där, som de kanske undrade för 7-8 år sedan, såhär, ja, men hur fan är moran egentligen? Och sådär, va?
Mm.
Men nu känns det som att man är inne i matchen liksom, i min bransch, och folk vill jobba med mig och jag är med i alla möjliga sammanhang, såhär, och det är liksom en belöning jag har fått, va? Att folk känner att de kan lita på mig. Min familj mår ju naturligtvis oerhört mycket bättre. Och min lilla pojke, som sagt, som inte har sett det här ens en gång, det är ju jättestort för mig. Och jag tänker inte på alkohol. Jag verkar ju i sammanhang där det är väldigt mycket alkohol ibland liksom, och man är ute och jag kan gå ut och festa med folk utan att dricka. Jag köper hem vin till Linda. Hon vill gärna ta ett glas vin, för det är inga, liksom, jag har inga problem med alkoholen eller något annat, någon annan drog liksom.
Mm.
Efter spelningarna, när man i vanliga fall då kom in i låsen och blixtsnabbt, man är ju törstig då också, blixtsnabbt drog i sig 2 bira och sen var det igång liksom, va? Hela den processen finns ju inte längre, utan man går in och sätter sig, och liksom nästan tacka för att jag fick vara med om det här, för vilken fin spelning och bla bla bla. Och så går jag upp på hotellrummet, killarna sitter nere i låsen ibland, eller i repan, och tar en sista bira. Jag går och lägger mig, tittar mig i spegeln och säger, fan vad bra det var idag, Tommy. Det gör jag faktiskt så här. Vad bra det var. Och utan att tänka på någonting vad det gäller droger eller alkohol, utan mera, du utför ditt jobb liksom till det bästa. Jag kan ringa hem och säga till Linda, nu går jag och lägger mig, klockan är 11:30, jag fan, ska ju upp. Så att nu går jag och lägger mig. Och hela den grejen är ju också fantastisk, va? Att slippa oron för att man skulle eventuellt göra något dumt, eller det handlar inte om otrohet och sånt där bara, utan det handlar om att man skulle hamna någonstans, fan dö i någon buske för att man är dum i huvudet och dricker sig redlös, eller liksom, mycket av den här oron slipper man nu liksom. Så att jag mår ju jättebra idag.
Du är tillfreds med dig själv, du kan hantera dina egna känslor.
Ja, och ja, åtminstone de som är relaterade till det här. Så finns det andra issues som vi kan ta.
Ja, det kallas livet.
I något annat avsnitt.
Det är en annan podd. Så. Ja. Ja.
Det är en hem och möter en vän.
Ja, precis. Jag råkar ju veta att du faktiskt är rykande aktuell med en platta också.
Ja, det kommer en... För första gången så har jag gjort en EP. Jag visste knappt vad det var, men det är ju 4-5 låtar då på engelska den här gången. Det kommer, första låten släpps på valnatten, då menar jag amerikanska valet här nu. Och den heter Hello Mr. President Goodbye, så då vet ni var jag står någonstans.
All right.
Det rullar på, jag får mycket frågor om just detta ämne. Jag är ganska mycket ute på sociala medier och försöker hjälpa, och har väl hjälpt någon också med beroende, olika beroenden. Liksom. Så att det känns ju också bra att kunna göra det. Sen var det en tid då jag blev trött på att prata om det, och det är för min egen skull, tänker jag, att det blir lite sunkigt på något sätt. Va? Och när journalister framförallt alltid ska liksom, ja, du drack ju för mycket, ja, det gjorde. Ska man säga då så här, ja, det var inte kul.
Hur kunde de posta någon så här deppig bild också?
Ja, hur kunde det se ut när det var... Ja, så kommer rubriken så här, jag höll på att dö av alkohol. När man ska släppa en platta 10 år senare eller så. Så att man vill ju också visa upp det här positiva som händer när man slutar dricka. Liksom, va? Hur bra det kan bli. Liksom.
Och det här kommer ifrån att du gick på det där mötet den där dagen med din kompis?
Ja, det gör det.
Hur gick det för kompisen?
Han smådricker, men inte på det sättet. Alltså. En annan kompis hängde med då i samma sammanhang. Det var egentligen han som startade upp att vi skulle gå dit, narkoman. Och han åker in och ut, och det vet han. Men han håller sig ett år, och sen vaknar han i en källare, och sen håller han sig ett år. Och... Han har liksom valt det. Knasigt, men så är det.
Ja, men det är ju en ganska knasig sjukdom, beroende får man ju säga. Ja. Alltså, det är ju
ja, det är en sinnessjukdom.
Ja, men verkligen.
Men jag tänker så här, en grej som jag vet att jag anammade ganska fort och som hjälpte mig, det är ju det här att vi ser det ju som ett Mount Everest. Va? När någon säger till mig så här, eller sa till mig, du måste sluta dricka, så gör man ett fel på en gång. Måste, ordet måste ska bort. För vi är som barn. Och säga till ett barn att han måste gå och lägga sig, det går inte. Utan man får hitta något annat sätt. Och just det här, det allra bästa med de här mötena, det var ju liksom en dag i taget. För det är precis vad det handlar om. Det handlar om en dag i taget. Det handlar inte om att säga till sig själv, jag ska aldrig mer dricka i hela mitt liv. För det blir ett Mount Everest. Alltså. Ska man klättra upp för Mount Everest, då måste man bygga ett basläger. Man måste klä på sig ordentligt, och man måste, sen ska man ta sig till nivå 2, och sen håller man på sig där, va? Tills man når toppen. Liksom. Och jag tror att man ska sikta på det första målet. Liksom. Inte kanske där uppe, utan sikta på att nej, men idag ska jag inte dricka. Och det funkade för mig. Så vaknar jag nästa morgon, ja, men idag behöver jag inte heller dricka.
Nej.
Och till slut så var det 2 veckor, en månad. Och så fick man sin första lilla bricka. Och så tänkte man, det här vill inte jag sabba nu. Sen kommer det ju processerna igång så här, ja, men det här klarar jag. Då kan jag lika gärna dricka och bla 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 så här. Men små steg alltså.
Mm.
Framförallt gubbar i 40-50 års åldern som ska liksom sluta dricka, börja träna, sluta skälla på frun och bara bli bättre på allting. Det bara spricker ju.
Mm.
En sak i taget liksom. Mm.
Ja, jävlar vad man har hört mycket om sånt. Folk som ska byta beroende och börja träna jättemycket och shoppa massa och resa massa. Och man bara, att det kommer inte hjälpa.
Mm.
Det kommer fortfarande ha det här problemet inom dig liksom.
Ja.
Men jag tror det är det vanligaste nästan försöken folk gör. Bara, nu ska jag börja med det, med det, med det.
Så bryta mönster va? Ja. Det är det handlar om, bryta mönster.
Mm.
Om jag har tid så kan jag berätta en underbar historia.
Kör.
Jag sitter på ett flygplan från Fort Lauderdale till Sverige. Och är lite så här, hoppas det inte kommer någon att sätta sig med. Jag ska prata i 8-10 timmar eller vad fan det är.
Mm.
Ja, så kommer det en norrman och sätter sig, hoppar in bredvid mig och somnar som en sten. Va? Så bara, skönt. Så vaknar han upp och så börjar han pladdra. Och till slut börjar vi prata och det är ganska trevligt det här. Han var kapten på en lyxkryssare, skulle hem och begrava sin mor. Och sen, som det ofta gör med folk som dricker mycket, vi hittar varandra på något sätt. Och så börjar vi prata om det här. Va? Och då sa jag till honom så här, det handlar ju om att byta mönster. Du måste kunna säga till dig själv att jag bestämmer över mitt liv. Va? Och det kan vara allt ifrån att ta en ny väg till jobbet eller sätta dig vid ett annat... på en annan stol och äta frukost. Du visar dig själv att jag bestämmer. Jag behöver inte sitta på den här stolen varenda jävla morgon och äta frukost. Jag kan sätta mig här.
Mm.
Jag bestämmer det. Du ser åt honom på kul. Lite grann på kul men på allvar också. När du kommer hem så går du in i din garderob. Och så tittar du på kläderna där. Så kommer du märka att det är en och samma färg. 2-3 färger så här. Gå ut och köp en tröja. Som du inte har i din garderob. En färg som du absolut inte skulle köpa i vanliga fall. Orange, sa han då. Ja, okej. Okay, gör det då. Så. Ett par veckor senare så kommer en bild på sociala medier till mig. På fejan. Då står han på bryggan till den här lyxkryssan som han styr. Alla andra står i kostymer så han står i sin hatt och en ful jävla orange tröja och gör honnör till mig så här. Och så berättar han för mig att jag kände att här är jag, här kommer jag, här går jag. Det är jag som bestämmer över mitt liv. Nu står jag här och styr med min jävla orange tröja. Ni kan säga vad ni vill. Och jag behöver inte konjak till maten heller liksom.
Nej.
Och det vänder det. För honom vänder det.
Mm.
När man med små medel så här. Jag tar bussen idag. Jag cyklar till jobbet. Jag går åt det där hållet. Varför måste jag gå åt det där hållet? Varför måste jag göra saker på rutin hela tiden?
Mm. Mm.
När man lär sig att det är jag som bestämmer över mitt liv. Det är mina beslut. Såna här små saker kan visa en liksom att jag behöver inte ta den där ölen heller.
Ja, det kan ju också fungera så att det visar också att jag behöver hjälp.
Absolut.
Jag kan inte bryta mina mönster.
Exakt,
själv. Liksom.
Exakt.
Det är ett jättebra
jag menar inte att också. Det är inte så här lätt. Det är inte, det är naturligtvis inte. Va? Men jag tror att det är nyttigt ibland för oss alla som hamnar i mönster. Att vi säger till oss själva, men jag behöver inte följa det här mönstret idag. Liksom, jag kan ta en annan väg. Liksom.
Mm.
Mm.
Och det var ju helt underbart att se den här bilden på honom. Och hur glad han var. Liksom. Ja.
Sen fick han sparken av ledningen för att han inte hade rätt kläder, men det är en annan fråga.
Ja, men det var inte meningen att han skulle ha det.
Nej, exakt. Fantastiskt Tommy, det har varit en ära att ha dig här.
Tack för att jag får komma.
Det är så fint att du är så öppen kring det också. Jag är säker på att du har hjälpt många med det här avsnittet, definitivt.
Och du verkar må bra. Alltså, du har en utstrålning som är varm och glad och det gör mig glad.
Kul, tack.
Mm.
Det ingår ju i ens eget. Tillfrisknande också naturligtvis att vara öppen och allt jag säger det säger jag ju till mig själv också, eller hur? Så är det ju varje dag.
Ja,
det är ett jobb som pågår varje dag utan att man lider av det längre så att säga.
Dagens tips,
ja. Har du något eller?
Ja, det tycker jag. Det är just det här när vi försöker att, eller när du som lyssnar på det här försöker att ändra ditt beteende kring dryck eller alkohol, eller dryck eller alkohol, men alkohol, droger eller vad det må vara för någonting, och det inte funkar, så våga erkänna att du inte klarar av det här själv. Därför att vi är många som har försökt och som ändå har hamnat på samma ställe till slut, och det är i de här självhjälpsgrupperna, 12-stegsgemenskaperna. Ring någon som kanske har lyckats att tillfriskna eller blivit nykter, men räkna inte med att du kommer att klara det. Ta din chans och ta hjälp, för att den kraften, den kan hjälpa oss, eller den hjälper att, till ett bättre liv.
Får jag också säga tips?
Ja, du får det.
Ja. Jag tänker att jag ska säga någonting på temat ensamhetens sjukdom, som det ändå var idag. Jag tror väldigt många människor där ute som påbörjar den här resan är väldigt rädda för att bli just ensamma. Man tänker att alla ens kompisar dricker och knarkar, och vem ska hänga med nu, och kommer livet bli tomt, ensamt, tråkigt? Jag tror de känslorna har funnits hos oss alla som gör den här förändringen. Men jag märkte någonting, att när jag gjorde den här, ja, den här förändringen, när jag påbörjade den här resan, att de enda människorna i mitt liv som försvann, de enda människorna som jag tappade nu, vänner inom situationstecken, det var ju människor som jag bara söp och knarkade med. Det enda gemensamma vi hade var alkohol och droger. Mm. Och visst, de kanske försvann, men mina riktiga vänner, de fanns ju kvar. De gjorde jag bara andra grejer med. Vi gick på bio, vi tränade, vi käkade middag. Och då tänker jag så här, att om det enda gemensamma jag hade med de här andra människorna var alkohol och droger, är det då människor som jag vill ha i mitt liv oavsett?
Mm.
Då kände jag så här, nej, det är det faktiskt inte. För mina riktiga vänner, barndomsvänner, de finns ju kvar.
Mm.
Visst, några försvann, men det var ju också bara de här människorna som jag var på långt, långt, långt ner i missbruket med.
Mm.
Och jag önskar att de människorna kunde komma in till oss i självhjälpsgrupperna, i 12-stegsgemenskapen. Och då kanske de gör en vacker dag. Men jag menar bara att den här rädslan för att bli ensam när man gör den här förändringen, var inte rädda för det.
Nej, livet blir inte tråkigt.
Verkligen inte, för det hade jag aldrig klarat av.
Nej, i festen, för jag frågade mig också det i början, är festen slut nu liksom?
Mm.
Om jag inte ska få dricka eller ta droger när jag ska gå ut och parta och sånt där. Men när jag tänkte tillbaka, precis som du, så var ju min fest var ju jäkligt exklusiv. För jag var ju den enda som var på den, liksom, hemma själv i soffan.
Ja.
Nu är den mycket, mycket bättre. Så är festen slut? Nej, jag skulle väl säga att den har bara börjat.
Mm. Verkligen.
Några av de där kompisarna som man struntade i då, så att säga, eller vad ska jag kalla det, att man valde att lämna, de, en stund senare så är många av dem som har ringt till mig och sa, hjälp.
Exakt. Mm. Exakt.
Hur gjorde du? Mm. Hjälp mig ut ur det här.
Visst blir man glad då?
Ja, fantastiskt. Det är stort. Det är stort att kunna hjälpa någon annan.
Och jag tycker att det är väldigt fina slutord för den här podden. Tack Tommy Nilsson.
Tack Tommy.
Hjälp.
Hjälp.
Ha en underbar dag alla fina lyssnare. Ja. Så åker vi vidare.
Det är fint ute.
Och följ oss på Instagram, Hedman Hedén. Bra. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Hej då.